Jesus, vår jungfrufödde frälsare. Du kom ju för att friköpa oss som stod under lagens ok och tvång. Låt nu ditt ord komma och ha just denna verkan på oss. Låt det vara våra fötters lykta, ett ljus på vår stig, så att det får leda oss rätt, så vi inte lockas in på lagens breda väg till fördärvet, utan må vandra på trons och evangeliets smala väg mot himmelen. Amen. När tiden var fullbordad var ämnet satt till här, och då är det ju Galaterbrevet 4 det syftar på. Och jag läser väl först de verser som är aktuella här, där det då heter: Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Amen. Så lyder ditt heliga ord, Herre. Inskriv det i våra hjärtan också. Amen. För att vi skulle bli friköpta. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen. Det rymdes mycket, mycket saker i de här två verserna. Ser vi snabbt och bara tar emot det som sades där, så upptäcker vi att det är tydligen någonting som är bestämt i förväg, att det ska ske. Och sker vid en viss bestämd rätt tidpunkt. Ett gudomligt agerande som ska äga rum. Och ges också två preciseringar. Och så med ett mycket tydligt syfte och ändamål med avseende på oss. Men nu fanns det ju förstås en bakgrund till det här. Det börjar med men när tiden var fullbordad. När ett bibelställe som vi läser börjar med ett men, då är det ett tecken på och indikerar att vi bör backa lite grann och se på sammanhanget omedelbart före vad detta men står adversativt, men motsatt ställning till. Julevangeliet börjar inte med något men. Det börjar med ett vid den tiden sände kejsar Augustus ett påbud. Men här var det någonting, en bakgrund. En dyster bakgrund då. Men när tiden var fullbordad så kom ett evangeliskt budskap till oss. Och det var att vi var slavar under världens makter, står det. Det där är lite svårfångat, det uttryck Paulus använder på något annat ställe också. Hur vi ska översätta det rätt här. Det handlar ju om någon slags grundläggande regler, elementa här i tillvaron. Vi kan ju lägga märke till att det står skejat och kosmo där. Och kosmo, det känner vi igen som kosmos, världens. Men det här står skeja. En sak med det är att det finns en lärobok i geometri som genom århundraden alla skolgossar har använt och lärt sig där. Vi känner den under det latinska namnet Elementa. Euklides gamla klassiska lärobok där. Elementa, det grundläggande som man grundlägger geometrin med. I hans grekiska original så kallas den också med samma ord som Paulus har här. Stoicheia. Det grundläggande här i världen som håller människor fångna. Det finns Dr. Hedegård, salig i åminnelse, han har en not i sin översättning där han skriver om världens makter. Till dessa hörde lagen som härskar över judarna och de falska gudarna under vilka hedningarna gjorde slavtjänst. Jag tror han fångar tämligen rätt in där vad det är Paulus talar om. Det var den bakgrund som var. Både judar och hedningar stod under träldomsok där. Men alltså när tiden var fullbordad, då hände det. Vad menar skriften med sånt uttryck? När tiden var fullbordad. Vi behöver väl säga kanske något om tidsbegrepp. Det får ju inte ta för givet att så som vi tänker om tiden, att det utan vidare skulle vi kunna applicera på skriften och dess sätt att uttrycka sig. Överhuvudtaget det här med tiden, det är ju en del i skapelsen. Så därför kan vi säga, om vi ska vara riktigt lite filosofiska, så när vi talar ibland om Kristus född före tidens begynnelse, så är det egentligen ett orimligt uttryck. Det går inte att tänka sig något sådant. Men det lämnar vi där hem, det är vår tankeförmåga. Men det bibliska tidsbegreppet, det är inte riktigt. Vi vill ju gärna på tavlan kunna dra upp en linje när vi beskriver här. Här har vi Kristi födelse. Här har vi 500 år före, här har vi år 500 efter Kristi födelse. Och pricka in. Och med tidens fullbordan menar väl Gud, och så sätter vi ett kryss på ett visst ställe där. Istället är det ungefär det händelser, kedjor av händelser skriften liksom mera har i åtanke där, som ska ske och fullbordas. Det är ungefär som vi har ett kärl där vi lägger den ena händelsen efter den andra historien som har relevans med frälsningshistorien att göra. Och när det kärlet är fullt, alla de händelser ska ske, då är tiden fullbordad. Och vi behöver inte tänka så mycket i år och datum på det viset sammanhanget. Men tiden var fullbordad. Det är viktigt. Det är mycket viktigt faktiskt att vi tar fasta på och håller fast vid det. När tiden var fullbordad. Just vid den rätta tiden hände sig detta. Sen vet vi då att det var på kejsar Augustus tid. Om vi ska ta vår tid i räkning. Varför är det viktigt? Jo, det är för att det finns mycket förvirrade föreställningar omkring detta med tiden för Kristi återkomst. Jag menar inte försök att räkna ut det nu, utan hur man spekulerar i frälsningshistorien. Och allt sammans har nog sin grund i att man liksom judarna på Jesu tid och även lärjungarna länge dras med felaktiga och förvända tankar och föreställningar omkring begreppet Guds rike. Det finns föreställningar där man har uttryckt ungefär så: Jesus kom för tidigt. Och så kan det ytterligare läggas ut och motiveras och nästan ställas fram som någon slags tröst och evangelium för oss människor. Där man sa att, och detta är ett vittnesbörd om Guds otålighet. Gud skulle vara ivrig och otålig och inte ha tålamod att vänta, utan så att säga i praktiken förivra sig då Gud, Kristus skulle komma för tidigt. Visst skulle man kunna tänka sig tala om Guds otålighet, men det skulle vara att följa oss med fruktan och bävan då. Han kan väl inte länge till ha tålamod med oss, sådana vi är, när det aldrig blir någon bättre, vi bara fortsätter att trampa på i våra synder. Nej, de där föreställningarna som går till slut blir så här att Jesus kom och skulle upprätta Guds rike då, kan man säga. Kom ihåg, lärjungarna frågade den vid himmelsfärden: Herre, tiden kommer nu då du ska upprätta riket igen åt Israel. Skulle jag vilja säga till de lärjungarna, men vänta, det har han ju redan gjort. Ni har ju fått beviset, han har stått upp från de döda. Nej, man säger han kom, men någonting kom emellan. Väldigt oklart egentligen var. Det gick fel på något sätt, så det kunde inte bli som det skulle, var tänkt att skulle bli. Va? Var det att han kom för tidigt eller vad det var? Och så, menar man, så fick det bli en tillfällig lösning. En interimlösning här. Den kristna församlingen och kyrkan. Så kan församlingen betraktas som en parentes i frälsningshistorien. Och samman med de där föreställningarna så hör väl också i väldigt hög grad det här jag skulle vilja kalla för Israelsvärmeriet. Väldigt massa svenska fantasier och spekulationer omkring Israel och vad som händer där och judendomen. Guds rike, dess ankomst och fullbordan. Det tycks man mena, det ska på något sätt knytas till judendomen. Och kanske inte då den historiska judendomen så mycket, alla dessa församlingar och synagogor i alla städer i Europa. utan det moderna idag, vad som händer med judiska rabbiner och allt där nere i Jerusalem och i Israel. Men det ska ha någon anknytning det där till det landet och till den staden. Men det finns olika uppfattningar här. Det finns ingen ordentlig samstämmighet med sådana som driver det här. Det är samma sak som här som håller på att fantisera om ett jordiskt tusenårsrike. Bristen på samstämmighet hos dem, att det blir lite så olika hur det egentligen ska gå till, det vittnar ju bara om att det har inte stöd i skriften. Det är inte i skriften det är hämtat, utan det är deras egna tankar och föreställningar och fantasier. Och hur man nu än vrider och vänder och lägger de här tankarna omkring Israel och så, så tycks det ändå bottna i en tanke, en önskan om ett synligt gudsrike. Det ska bli ett synligt gudsrike, ska upprättas, ska en huvudstad och styras ifrån Jerusalem. Sen går det isär rätt mycket och rent praktiskt hur det hela är med judeomvändelser och annat. Man har ju tydligen inte förstått, eller inte att man kanske inte vill ta till sig, Guds rike här på jorden och här i tiden, det är ett osynligt nåderike. Och egentligen så finns ju faciten, så att ingen tvekan skulle behöva råda, ingen diskussion. Jesus säger när han står inför det världsliga rikets representant: mitt rike är inte av denna världen. Då borde det ju egentligen inte finnas rum för några svärmiska föreställningar efter det att Jesus har sagt detta. Mitt rike är inte av denna världen. Landet Israel eller Palestina, jordiska staden Jerusalem och allt där omkring, det är ju jordiskt, det är av denna världen det. Men så är alltså inte Guds rike. Och då ska det inte kopplas samman på något underligt sätt. Ett grundfel här är ju just det. Man gör en åtskillnad mellan Guds rike och kyrkan. Guds rike och Guds kyrka och församling. För det är detta som är Guds rike. Kristi jord, hans lärjungar här på jorden är. Med dem samlar han sitt rike. Så finns det ju riktigt extrema varianter på det här också, då man till och med talar om att templet ska återuppbyggas där på tempelhöjden. Och det är väl det som hindrar det nog fortfarande, bara att man måste ju hitta förbundsarken först. Men har man inte tänkt igenom någonting om Guds frälsningshistoria, den grundläggande skillnaden mellan gamla och nya förbundet? Det hade man klart för sig förr. När man började på 300-talet blev rätt vanligt att man gjorde pilgrimsresor och började söka i ruinerna av det gamla Jerusalem och leta rätt på de historiska platserna. Då var det, var vandrade Jesus sin Golgata-vandring? Var låg Golgata och platsen för den heliga graven? Man var inte där leta. Däremot, där uppe på berget där templet hade stått, ruinerna av det, det var man inte intresserad av. Där var man inte. Templet, det hörde ju till det gamla förbundet. Passerat det som Gud själv hade lagt i ruiner och visat att nu är det levande templet. Den ny messias som vi håller oss till. Och så är det ju också. Visst kan det vara fint. Och visst kan man känna en andakt. Man går i Jerusalem och ser de gamla ställena där. Och kan till och med lockas och tro att det är rester från Jesu tid man går på. Tänk, här har kanske Jesus själv har gått och så vidare. Så är det ju inte. Det är från senare tid alltsammans. När turistguider står och säger det skulle man vilja fråga: vet du vad som hände år 70 efter Kristus? Vet du vad som hände ännu en gång år 135 efter Kristus? Då la staden fullständigt i ruiner, totalt, allt är raserat och en ny stad byggdes upp sen under namnet Aelia Capitolina. Det fick tillbaka namnet Jerusalem under 300-talet. Men som sagt, visst är det skit. Det är en känsla att gå där. Man behöver inte bekymra sig över äkta eller inte. Å andra sidan är det ju bara en känsla. Jesus har aldrig sagt till oss: sök mig bland Jerusalems ruiner och där ska ni finna mig. Han har sagt: sök mig i mitt ord och mina nådemedel. Där finner ni mig osvikligt. Vi lämnar det här. Den exkursen. När tiden var fullbordad, det Gud avsåg att göra, det gjorde han i rätt tid. Men det var ju en förberedelsetid till det hela. Han hade predikat och byggt upp och steg för steg preciserat och visat oss vad som ska ske. För det är ju en välsignelse till alla folk som ska komma här. Och första löftet, det ges redan i paradiset. Det som då var det förlorade paradiset redan. Löftet där, kvinnans säd som ska krossa ormens huvud och bli stungen i hälen. Av hela människosläktet, någonstans ur människosläktet ska denne frälsare utgå. Men lite märkligt är det redan här. Det borde väl heta: av Adams säd ska den komma, av kvinnans säd ska det liksom inte vara någon manlig del med i det hela. Vi kan undra. Jag tycker det verkar lite konstigt. Men det var det hela mänskligheten. Sen preciseras det lite närmare. Efter syndafloden, Noas tre söner, så är det Sems efterkommande löftet kopplas till. Hans ättling Abram, som får namnet Abraham, för han ska bli fader till många. I hans säd ska alla släkten på jorden vara välsignade. Men se nu åter igen en underlig väg Herren förde framåt. Abraham hade två söner. En efter naturens vanliga ordning. Något lite ovanligt i och för sig tillvägagångssättet med tjänstekvinnan så. Men sedan detta, en som är löftets son. Ett löfte var givet av Abraham, sin son. En ättling genom vilken allas folk ska välsignas. Åren går, han får ingen son. Och nu är det för sent. Det är redan årtionden har gått efter Sara har varit i klimakteriet. Vad blir det av löftet? Det är därför de försöker sig på mänsklig otrohet. Det andra: nej, säger Gud, inte den vägen. Sen nästa år när jag kommer, då ska Sara ha en son. Och så går det, sker det. Så redan här är det ett under som sker. Löftessonen. Och sedan så har vi Israels 12 stamfäder. Av dem så är det genom Juda. Juda ska också ha kungaspiran. Den som sedan ska bli tagen ifrån Juda. Och av honom kommer konung David. Som är förebilden här. Israels konung som värnar landet mot alla fiender. Han vill bygga templet. Det får han inte. Han har utgjutit för mycket blod. Det är Davids son ska bygga templet istället. Davids son, och vem är nu där då? Ja, Davids son, det är Salomo. Och Salomo bygger templet också, det berömda templet där. Men det är någonting ändå av allt som sägs om Davids son, att det kan inte stämma helt. Salomo regerar inte för evigt. Det tempel han bygger är byggt av sten och trä. Och det ska inte stå. Det kommer att raseras några hundra år senare. Det vet vi. Salomo är i sin tur också ett förtydligande, fullbordande ytterligare av profetian. Och hänsyftar framåt. Till den sannskyldige Davids son som regerar för evigt, upprättar ett evigt rike. Och som reser upp, bygger templet som inte är byggt av sten och material utan av levande stenar. Det andliga templet. Och denne sannskyldige Davids son, han nu anropas och tillbeds också som det är: Herre Davids son, förbarma dig över oss. Han är samtidigt, säger Herrens profeter, jungfruns son. Genom ett under kommer han in i världen. Gud sände sin son född av kvinna. Jesaja 7 är ju den här Immanuel-profetian som man håller på att älta rätt mycket om översättningen omkring och så. Samtidigt ska vi inte vara så bekymrade. Läran om jungfrufödelsen, vår tro på jungfrufödelsen, den grundar sig inte på och bygger på Jesaja 7 omvittnar detta. Den bygger på vad Nya testamentet säger. För än de kom samman var hon havande av den helige ande. Den helige ande ska komma över dig och kraft från den högste ska överskygga dig. Det är själva det. Därmed så vet vi. Och så bestyrker Nya testamentet. Just detta är uppfyllelsen av det här som Jesaja talade om i sitt 7:e kapitel. Jungfrun ska bli havande. Gud sände sin son, Guds evige son, född av fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern, och så vidare som vi läser i Nicenska trosbekännelsen. Men född av kvinna. Född av kvinna, en verklig människa liksom vi, av vårt kött och blod, med Marias gener i sig, delande våra villkor här, våras tunga svåra villkor. Idag, på 8:e dagen, måste han lida omskärelsens smärta på sitt kött, på sin kropp. Han blev verkligen vår broder, i allt lik oss, dock utan synd. Att Kristus blev omskuren på 8:e dagen, det är idag nyårsdagen, det är märkligt. Egentligen var det lite grann har tappats bort i kristenheten, denna mycket viktiga sak. Det är ju där vi ser han går, synligt för all världen, in under lagen, omskuren. Paulus talar ju om det. Om ni låter omskära är ni skyldiga att hålla hela lagen i övrigt. Och även väldigt lite om alla kristna psalm och sångböcker och så finns inte mycket om det ämnet. Och det är väl för att psalmdiktarna inte har tagit upp det naturligtvis. Det vi har en psalm i Luthers psalmbok, jag kan citera lite, 727. Han säger, osälla dag, den första dag, då sonen enligt faderns lag utgöt sitt blod för syndare att bliva deras frälsare. Från moderns bröst han ännu dir, den dag hans blod ett offer blir. En försmak av hans dödet är och vittne om hans kärlek bär. Nyss kommen hit till denna jord, han måste lyda lagens ord. Han som ska dö på korsets stam är redan nu ett offerlamm. Själv utan skuld vår borgesman, för våra synder offrar han. Den lagen givet, för vår skull uppfyller lagen kärleksfull. Vårt hjärta omskär, gör oss kvitt allt det, och Gud som ej är ditt. Ditt eget namn i hjärtat skriv, din lag i våra sinnen giv. O jungfru födde Herre, dig ske lov och pris evinnerlig. Med fadern och den helge and, man är dig i alla land. Amen. Det är den stora betydelsen. Han gick in under lagen i vårt ställe för att friköpa oss. Alltså, ett mycket speciellt syfte sa vi att det var med det hela. Och här kommer alltså det viktiga som sker. Född eller ställd under lagen. Han som är lagens herre. Han som inte behövde någon omskärelse. Omskärelsen var ju för syndens skull, lagt som ett förbundstecken. Han som ingen synd har. Jämför på skärtorsdagskvällen när han säger till sina lärjungar de ska gå ut. Mörkrets första är nära. I mig finns ingenting som tillhör honom. Det finns, det vill säga, ingenting i hos Kristus som Satan kan ha som en angreppspunkt och anklaga för att komma. Han finner ingen synd, ingenting finns där i Kristus. Just han går frivilligt in under lagens ok och tvång. Men här, är det också till skillnad från hur det är för oss. Här blir lagen uppfylld till punkt och pricka. Lagen blir nöjd och tillfreds. Den har ingenting mer kvar att kräva. Precis som om du ska betala en skuld och vi räknar upp. Precis. Och den som ska ta emot det konstaterar stämmer precis till sista öret. Nu är vi kvitt. Och du får ett kvitto på det. Lagen har nu ingenting mer som den kan kräva. Allt har han uppfyllt. Guds son som Gud sände, som föddes av kvinna, ställd under lagen. För att friköpa dem som stod under lagen. Och vilka var det? Judarna och hedningarna. Alltså hela mänskligheten. Judarna och grekerna, som Nya testamentet ofta uttrycker det. Man använder grekerna som symbol, som samlingsord för alla hedna folk, icke-judiska folk. Och här har vi nu återigen kommer detta med det världens makter som håller oss stå i skeja här. Och bakom allt det så står ytterst sett lagen. Den uppenbarade lagen som judarna har. Eller den naturliga lagen som finns även hos hedningarna. Alltså judarnas eller hedningarnas lag. Bakom hedningarnas avgudadyrkan och deras tjänster. Så är det ju så att dessa avgudar finns inte. Med tomma fantasifoster bara. Men de finns i människornas medvetande och trälbinder dem. Alla de tjänster som de utför åt dessa. Det är ingenting som har någon verklighet. Finns någon äkta krav bakom alla dessa offer och olika saker som kräver. Det har Gud aldrig krävt. Den sanne guden aldrig krävt på det viset. Men bakom det så står naturligtvis ytterst den naturliga gudskunskapen och den naturliga lagen som finns hos alla människor. Men den leder inte till en sann förståelse av vem Gud är. Den leder, som någon har sagt, till ett dåligt samvete. Bara. Därför vet hedningarna och är inne på lagen, de ska med sin avgudadyrkan blidka sina gudar. Stämma de vredgade gudarna rätt med offer och olika tjänster man har. Alltså alla människor, de som stod under lagen. Alla människor, alla under Guds heliga, omutliga lag. Guds omutliga lag som icke går att rubba förutom en enda millimeter på. Men människan är lagiskt sinnad och vill ta sig an och arbeta med lagen. Man kan försöka sig på att åstadkomma någon form, hur man nu ska behandla det här för att komma till rätta. Någon form av regelverk som ska hjälpa till ändå och leda en så att man ska kunna leva efter lagen och dess krav. Det håller man på med i olika fall. Men då kan jag säga, gör inte det. Gå inte in på några sådana försök. Du riskerar då att komma in i något slags äldstestadgar. Och det känns igen genom historien. Den här varianten och sättet. Vi har judarnas uttalade gamla, de äldste stadgar och traditioner. Vi har det som i den romersk-katolska växte fram under medeltiden. Och som Luther och reformationen möter. Olika stadgar så här som ligger på människorna. Hur det ska levas efter lagen. Och vi har olika varianter som kommer inom pietismen sen. Stadgebud och saker som läggs på. Allt sånt här, det kan göra det tungt och svårt, men det är möjligt. Det är möjligt att klara av det hela. Och det är detta. Det är detta som är det djävulska med de äldste stadgar. I vad form så äldste dyker upp här nu. Nämligen, det står till slut i mänsklig förmåga att klara av det hela. Så man kanske kan bli lite förnöjd. Då har Satan lyckats att genom att spela på den lagiska inställningen som människan har. Den här fixa idén att på lagens väg komma till himmelen. Opinioläge som vi kallar det. Då har han lyckats föra dig in i lagens återvändsgränd. Och då tappar man bort. Då tappar man bort när man börjar så den grundläggande sanningen som Paulus uttrycker. Av laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför Gud. Det går inte till så. Det är inte på den vägen. Man kommer inte till himmelen så. Nej, min vän. Försök aldrig att kompromissa och pruta med Gud och hans heliga lag. Det slutar bara med att du går förlorad om du börjar på så. När du är sjuk eller skadad, kroppsligen eller kamligen, så börja inte på, det vet alla, att vara kvacksalvare och hålla på själv, bota och leka läkare. Nej, sök läkare. Gå till doktorn, som man brukar säga. Bli undersökt och få ordentlig professionell behandling som det ska vara. Men hur är det med det andliga, med synden? Börja inte på att försöka åtgärda din synd själv på egen hand. Då blir det bara ännu värre. Då hopar du det ena misslyckandet på det andra. Nej, gå till doktorn. Vänd dig till själens läkare, till syndares frälsare. Han som bär namnet Jesus för att han ska frälsa sitt folk. Han har namnet Jesus för att han ska frälsa dig. Han blev sänd i tidens fullbordan, född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. För att friköpa dig som var fånge under lagens tvång. Vi talar ju om i den lutherska kyrkan ibland om en forensisk rättfärdiggörelselära. Det vill säga att vi talar om att det handlar om ett domsutslag i himmelen. Och jag kan se framför mig lite grann detta. Jag fick en liten tanke på det jag såg igår. Bertil satt och höll på och skrev ett papper där. Och tänkte att ungefär så ser framför mig. Våra bröders åklagare, Satan, den gamla ormen och draken, vi är ju på drakudden, samlar alla våra synder som han ska anklaga oss för, punkt efter punkt, första budet, andra budet, tredje budet och så. Och jag är ju rätt vanligt i juridiskt tänkande och domstolsscener, var det med, så jag kan se framför mig. Där jag sitter anklagad, åklagaren, Satan, har sina trumfkort, lägger fram punkt efter punkt emot mig där, och jag kan bara varje gång svälja ja, det är sant, och kommer fram till att han säger, åtalet är styrkt, det är styrkt bortom allt rimligt tvivel att den är skyldig. I min sida har jag min advokat, inte någon vanlig jordisk advokat, och han säger bara egentligen en sak: jag ber rätten tänka på att ta hänsyn till vad jag har gjort för den här mannen och för alla andra människor. Och så väntar vi och så kommer utslaget. Ja, rätten finner det som åklagaren säger. Han är skyldig, förbunden skyldig till allt detta. Men rätten finner också att allt det straffvärde som är, allt det ska straffas, det är redan utmätt och klart. Allt har redan gottgjorts, all gottgörelse. Det finns ingenting kvar, konstaterar rätten, att kunna utmäta något straff för. Alltså, den åtalade ska omedelbart försättas på fri fot. Hörde du? Frikänd. Frikänd därför att en annan hade gått in i mitt ställe. Ställd under lagen för att frikänna mig. En har dött för alla. Alltså har de alla dött. Frikänd på lagliga grunder. Så står ni inte längre under lagen utan under nåden, lär oss Nya testamentet. Den förändringen har skett i och med att Gud sände sin son, född av kvinna, ställd under lagen för att friköpa oss. Det var en sak till. Det räckte inte bara med detta, friköpt, stå under nåden. För att vi skulle få barnarätt. Barnarätt, söners rätt hos Gud. Vad vi skapade till. Vi var skapade och ämnade till Guds saliga barn. Vi får leva i oskuld och salighet inför honom i paradiset. Men genom syndafallet så gick allt förlorat. Allt detta. Lagen dömde oss förlustiga vår barnarätt. Genom våra synder hade vi förverkat den. Vi kan ju säga, genom ett svek, Satans svek, blev vi berövade vår barnarätt. På samma sätt som Esau genom ett svek blev berövad välsignelsen. Men nu, efter det som har skett, som vi läser i Galaterbrevet 4, nu är domen upphävd. Den dom som den dom alltså som tog ifrån oss barnarätten. Nu är domen upphävd vad oss beträffar. Däremot gick den till fullo i verkställighet på vår ställföreträdare, då han uppfyllde lagen, då han led straffet på Golgata. Nu är vi inte längre trälar under världens makter, under lagen. Nu får vi vara fria barn, Guds saliga barn igen. Så återställs vad som bröts genom syndafallet. Guds rike har upprättats. Dess ankomst är när Kristus kommer med evangelium och tänder tron i våra hjärtan. Dess fullbordan och fullkomnan, det sker i himmelen. Dit kommer vi så småningom. Guds saliga barn igen. Och därmed, sa han, då är vi också arvingar. Arvingar, vi har ett arv. Och det är ett oförvanskligt arv. Ett arv är ju nu så här i världen att det kan bli värdelöst. Det kan ju vara ett stort finansimperium som jag arvinge till. Men genom finanskriser och annat så kan det vara en konkurs. Och här på säga, över en natt så kan dess värde plötsligt vara 0 kronor och ingenting. Det kan hända mycket här. Men här har vi ett arv som är förvarat i himmelen. Där inga jordiska växlingar, dit inga jordiska växlingar når eller ingen förändring kan ske. Där Gud själv är garanten för att arvet står kvar. Emedan blodet räcker till och runnit har för alla. Jag om detsamma sjunga vill, dess värde kan ej falla. Det är en gammal sång och det är tre saker värt att ta vara på där. Räcker till blodet. Vi får ibland erbjudanden om man kan söka bidrag för olika saker. Det har reserverats si och så mycket pengar för det. Och då finns det, så länge pengarna räcker, så kan man få bidrag. Medan blodet räcker till. Den dagen kommer aldrig, så länge världen står, att en syndare behöver mötas av beskedet att pengarna är slut. Sista kraften av blodet är uttömd. Det var han som kom före dig, var den sista det räckte till. Tyvärr gå från. Den behöver aldrig någon syndare som vänder sig till Herren mötas av. Som runnit har för alla. Likaså kommer heller aldrig den dag då någon människa behöver mötas av beskedet att ja, detta gäller vissa människor, men det gäller inte din kategori människor. Det här är avsett för andra. Du får gå därifrån. Nej. Vem som än är och hur den än är som vänder sig dit. Blodet räcker till, runnit har för alla. Dess värde kan ej falla. Därför att Gud har själv satt sitt godkännande på det genom att uppväcka sonen från de döda och förkunna hans namn in till världens slut, här i världen. Vill vi ha ett gott nytt år här, ett år då det är saligt att få leva, oavsett vilka växlingar som möter oss, då lever vi i tron på och sätter vår förtröstan på honom som utgöt sitt oskyldiga blod för oss. Blodet räcker till, runnit har för alla. Det räcker till även det här året. Det har runnit även för dig och mig. Honom vill vi tillbedja. På honom vill vi förtrösta och ställa vårt liv under det kommande året. Vem var det för övrigt som lämnade världen med den här sången som sina sista ord? Någon som vet det? Det var doktor Hedegård. Det var betecknande för hans tro. Och den tron vill vi också leva. Och om det så är, vi ska dö det här året, så vill vi dö i den tron, i Jesu namn. Och där slutar vi för idag. Amen. Vi tackar och prisar dig, Herre, för att även vi arma syndare ännu har tillträde till ditt heliga evangelium. För att ditt heliga blod har runnit också för oss, så ber vi att du nu också låter ditt ord lysa och vägleda oss. Att du samlar oss flitigt omkring dina nådemedel. Att du styrker oss och leder oss, så att vi saligt får komma hem till himmelen. Om det blir i år eller om det blir något annat år. I den rätta stunden, då handlar du med oss efter din goda vilja. Ske din vilja. Amen.